Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det handlar idag om att föda på sina egna villkor och vi möter färgstarka Lovisa Rosell som inte bara är doula utan som själv har fött sina tre barn hemma. Du är varmt välkommen till Babys podcast med mig Carina Barnmorska och såklart så kommer vår gäst alldeles strax. Lovisa, varmt välkommen du också till oss.
Tack snälla.
Det handlar väldigt mycket om dina födslar. Du har fött hemma och så är du doula. Var börjar vi?
Nej, men doula-resan eller starten till att bli doula var ju något som skedde först. Så det har jag gjort ett par år innan jag födde mina egna barn. Så det är nog i doula-ändan vi ska starta det hela.
Ja, men du, hur kom det sig då? Att du började doula?
Nej, men jag har ju varit en sån där som... Jag tycker många som jobbar med födande har liknande berättelser. Att man liksom har varit hooked på det här med graviditet och barnafödande så här, sen man var liten egentligen. Så att jag har vetat att jag har velat jobba med det här. Jag har tänkt på barnmorska har jag haft liksom i huvudet sen jag var 10-12 typ. Så därifrån började liksom tankar om det och alltid läst mycket och hittat så här. Jag kommer ihåg min mamma, vi har 5 syskon så att vi har liksom haft mycket småbarn och min mamma har pratat mycket kring förlossning och graviditet och har hittat hennes böcker i bokhyllan och liksom bara slukat. Så här. Så att det var ett intresse som började tidigt för min del.
Hur många födslar har du doulat?
Ja, men jag är upp mot 100. Alltså jag doulade ju intensivt ungefär 5 år innan jag fick mitt första barn. Och nu när jag är mitt uppe i småbarnsåren själv så doulade jag lite mer oregelbundet och håller utbildningar och sådär. Men jag håller fortfarande igång doulandet så gott jag kan.
Men då tänker jag att det var ju ganska tidigt att jobba som doula. Jag har ju jobbat som barnmorska under ganska många år. Men alltså det är först under senare år som jag ser att doulorna, alltså de har funnits. Men det var inte så många doulor för låt säga typ 8 år sedan.
Nej, men precis. Och det var ju lite liksom där omkring jag startade. Och då var vi en liten klick. I varje fall här liksom i Stockholm. Så fanns det väl lite utspritt i landet. Men det är ofta storstäderna också som där det finns flest doulor. Men det har ju verkligen hänt någonting. Liksom, vi pratar nästan lite om som en doula-boom liksom senaste kanske 4 åren eller någonting. Där det har verkligen ökat både efterfrågan men också doula-utbildningar och doulor syns mer och... Fler känner till vad det är. I början när jag blev doula fick jag ju ofta förklara vad en doula gjorde och sådär. Men nu vet ju de flesta eller någon, man har en kompis som har fött med doula eller känner en doula eller sådär. Så att det har ju verkligen ökat både.
Ja, men det har spritt sig ganska snabbt senare år och vilket jag tycker är fantastiskt härligt. För att det är ju ett stöd, vi har ju pratat under flera år om bristen inom vården, förlossningsvården. Och där är ju då det här extra stödet som ju en doula kan ge både till den födande och till partnern. Fantastiskt tycker jag.
Men
det är ju jättemånga som sagt som utbildar sig, du håller utbildningen själv, men det måste ju också innebära då att du får inte så mycket jobb när ni blir fler.
Ja, men jag tycker också att det finns en större efterfrågan och vi har ju också kvinnor som kommer från hela landet. Vi håller en utbildning nu precis, har sista helgen i april och då till exempel det var en från Härjedalen som kom på utbildningen och ska bli doula och berätta liksom att de har 23 mil till närmsta förlossning. Och hon är ensam där, doula. Så att det är ju liksom, landet är ju stort och det behövs doulor. Speciellt liksom där det är avstånd och där man pratar om liksom bilfödslar som någonting som händer och att man liksom förberedelse och man kan göra mycket på vägen även om man inte, doulandet kan man ju också kanske fokusera på mycket förberedelse eller om man är mer på plats under födslar eller mer postpartum och fokusera. Så att man kan ju beroende på vart man lever och ens egna livsstil, vad som passar, så kan man ju också forma doulandet.
Men det är ju det som är så fint tycker jag, att man kan göra det och att doulor som barnmorskor då ska ju vara väldigt flexibla liksom utifrån individen. Och där vet jag, där har ni ju mycket inför födandet, förberedelser och är med under och efter också. Och det kan ju vara nog så viktigt att kunna få prata igenom födseln. Man kanske fokuserar otroligt mycket inåt i sig själv. Omgivningen ser andra saker och man kan behöva kombinera det här efteråt och prata om och prata av sig om det som var. Och få en större bild av födandet. Och där kommer ni ju in också. Så härligt med doulor i födandet kan rekommenderas.
Ja, du har ju sett det från barnmorskeperspektivet. Det är också
Ja,
spännande.
det har jag gjort. Inte så många gånger som jag hade önskat, kan jag fortfarande
Nej.
säga till er där ute som har tänkt och skaffa barn, snart ska föda barn. Jag ser väldigt positivt på doulor, men det ska vara såklart att man känner sig bekväm. Jag har ju de som
Absolut.
inte heller vill, utan där känner man att ja, men vi är ett par, vi är ett starkt par, vi vill inte ha ett störmoment som de
Nej.
har då uttryckt det. Och då är det bäst för dem såklart.
Absolut.
Men det jag tycker är så fint med doulor också, det är ju att som doula så är man ju så otroligt lyhörd, så man backar ju när man inte behövs eller ser att jag inte ska vara i rummet. Det kan vara svårt att säga det till en doula att nu behöver vi vara själva. Och det kanske är det jag möter från många, att man tror att det blir något tokigt när man säger det till doulan. Men jag tror att där finns ju en så förståelse från ert håll och från er sida, så att var inte rädda för det, utan när man går in i födandet så ska man göra det och ta den stund som är.
Verkligen. Och det är ju mycket som händer som man inte vet hur man kommer känna och reagera. Och där är ju vi, har ju den här fingertoppskänslan att känna av om man behöver backa eller liksom gå in mycket stöd och sådär. Födandet är ju dynamiskt, så den processen under tidens gång, vi kan ju liksom ibland bara sitta och vara med och liksom hålla och bekräfta och ibland vara väldigt liksom fysiskt och nära så där, beroende på vad som behövs i stunden.
Exakt. Men du, Lovisa, vad hände med barnmorskan Lovisa då?
Jo, men när jag då fick upp ögonen för födan, då var det ju liksom barnmorska jag visste om, liksom om man ska jobba med det här. Sen kom jag in på lite andra vägar och började dansa. Gick dansarutbildning på Danshögskolan. Men hade fortfarande inte riktigt släppt den här tanken om att få jobba med gravida och förlossningar och det. Så att jag gjorde mitt examensarbete på Danshögskolan. Så fick jag göra en praktik på Karolinska en dag och fick vara med på förlossning. Avdelningen och se två födslar och där väckte igen min längtan efter att få vara med i det här rummet och få vara stöd. Och någonstans där så snubblade jag över ordet vad en doula är och liksom läste på just det här känslomässiga stödet som ändå var det som tilltalade mig mest kring barnafödande. Så jag hade precis gått en 3-årig utbildning så då hoppade jag på den här doulautbildningen. Några månader senare och tänkte att det var ett perfekt komplement då för då liksom varierade jag både dansundervisning och doulandet för då hade jag liksom en flexibel arbetssituation som det gick bra liksom att mixa och inga barn. Så då var man också, tiden var ens egen på något sätt. Då var det ännu lättare att vara på jour och vara iväg och inte veta när man kommer hem och allt sånt som är lite klurigare nu när man har
Exakt.
Småbarn hemma. Ja.
Ja, du har ju 3 barn dessutom. Mm. Så att det blir ju inte lättare med ju fler barn man har. Nej, för det kräver ju mer aktiviteter och passningar och så vidare. Mm. Så vidare. Så det är lite tricky att få ihop, ja. Såklart. Men, och sen så har du ditt andra jobb vid sidan av också då?
Nej, alltså sen några år tillbaka så har jag liksom halkat över mer. Jag har jobbat med kroppen och dansen och det har jag ju med mig väldigt mycket. Just det här att läsa kroppen och när vi föder. Kroppen kommunicerar ju väldigt mycket. Att vi vill ju undvika de här verbala liksom, orden och prat och så. Utan läsa kroppen. Men sen har jag liksom mer och mer börjat med yoga och undervisat gravidyoga. Hållt förlossningsförberedande kurser och sådär. Så att jag har liksom jobbat med gravida och födande mer och mer med doblandet kombinerat.
Ja, vilken härlig kombo.
Mm. Ja, men det har varit perfekt av flera världar liksom att få, och det säger jag också till de nya dolorna på utbildningen, att man använder också vad man har för arbetslivserfarenheter, om det är någon som är kock eller fotograf eller något, att man kan liksom väva in det i sitt dolande och erbjuda tjänster, för att bara leva på dolandet och ha jour är ju inte jättemånga som gör, utan det kan vara ganska svårt. Så att man bygger upp. Och det gör också en speciell om man har olika nischer, eftersom vi är fler och fler doler nu som kommer till. Liksom.
Precis, men jag tänker på det här du säger om yoga. Där möter jag ju ganska många tjejer idag som har kört gravidyoga och använder det under födandet. Och jag ser ju så otroligt många positiva fördelar med att just ha gått in i yoga, meditationen, kanske mindfulnessen innan, för att sen ta med sig det in i födandet. Så där måste det ju vara en jättefördel att ha med dig som undervisar i yoga också.
Ja, men jag ser det också. För det är lätt, vi tänker att vi ska förbereda oss. Och när vi förbereder oss inför saker så är det lätt att man, liksom, man samlar information och man läser på. Och det är jättebra att få den kunskapen. Men födandet är ju också något väldigt kroppsligt. Och vi behöver liksom träna eller väcka det i vår kropp. Liksom andning och avslappning och sånt där som vi har liksom kanske tappat bort lite. För det sätter sig också i muskelminnet. Och det är ju ofta en enorm hjälp sen under födandet. Att kroppen känner igen det där. Liksom. Det är lättare att hitta dit. Även om vi som doulor, liksom, vår uppgift är att guida. Oavsett vad man har för erfarenhet. Om man har gjort övningar innan eller så. Men för sin egen skull och för att känna sig förberedd. Det kan också ge ett självförtroende in i födandet.
Mm, ja, men absolut. Jag håller med. Yogan är härlig, men basen där, som du sa, basen, grunden med kunskapen, den är, det ger ju ändå makt på något sätt. För att det här, det är bra att veta hur en födsel går till och vad det är som händer i de olika skeenden och vad man kan förvänta sig. Sen så blir de ju lite olika beroende på vilken födsel du är inne i, vilken person du själv är och så vidare. Kan ta kortare, längre tid och kännas olika för olika personer såklart. Men jag tror ändå på det där grunden att veta vad som händer. Och sen ta till de här fysiska verktygen också som man kan göra. Absolut. För andetaget är ju så otroligt viktigt. Och det som kan få tillbaka oss, om det nu är så att vi tappar bort oss någonstans in i tryggheten. Och det är väl det vi kämpar för, att få de här fridfulla, trygga förlossningarna, födslarna.
Ja, precis. Verkligen.
Men då måste jag fråga, Lovisa, du har ju valt tillsammans med din killepartner att föda hemma.
Mm.
3 barn har ni och alla 3 har fötts hemma.
Mm.
Och när man tittar på ditt Instagram-konto, jag sa inledningsvis väl färgstarka Lovisa. Och jag tycker att men det är ju otroligt färgstarkt. Alltså nu tänker jag inte bara på färgstarka läppstift, härliga kläder. Men det är sånt där som ändå gör skillnad för väldigt många, det här färgstarka. För det visar sig inte bara utåt utan inåt, tänker jag. Men du delar också med dig väldigt naket av dina födslar, av amning och så vidare.
Mm.
Om man börjar från början, hur kom det sig när ni skulle föda att ni valde att föda hemma?
Ja, det var inte självklart från första början. Jag var inskriven på Södra BB under graviditeten och gick på mödravården där. Det var i samma veva när BB Sofia stängdes ner och det var prat om Södra. Så det var lite liksom ovisst och man började redan tänka i banor om det hinner stänga ner, vad är vårt andra alternativ och sådär. Men egentligen så ju närmare vi kom förlossningen så började jag liksom, när jag såg mig själv föda så hade jag så svårt att se mig föda på sjukhus. Och jag vet inte var den bilden kommer ifrån. Jag såg så tydligt att jag stod i vårt badrum hängande över handfatet och tog verkar. Och den bilden liksom fanns där hela tiden. Samtidigt som jag hade en kille som var liksom helt grön och liksom tänkte så här, men han, vadå, kan man föda hemma? Får man föda hemma? Det verkade liksom, han tyckte till en början det verkade lite läskigt, mycket liksom praktiskt och hur vi ska lösa, och kände nog ganska stort ansvar själv som han kanske inte kände sig redo att ta. Så han var väl lite skeptisk till en början, även om jag liksom under graviditeten ändå hela tiden kom tillbaka till det här. Så jag hade liksom två röster i huvudet. Ena som var liksom, om jag lyssnade verkligen till mitt hjärta, som var typiskt föda hemma. Och sen lyssnade jag ibland till den andra rösten som var lite för att kanske ta hänsyn till min killes känslor. Och lite så här, ja men det är första barnet och varför ska jag krångla till det? Jag föder på sjukhus som alla andra, det blir nog bra. Och, ja men så jag hade lite de här diskussionerna inom mig. Innan jag bestämde mig för att nej, men jag går i alla fall på ett sånt här infomöte som Alvis hade som fanns då. Som inte finns kvar men som är BVC och en mödravård på Söder. Så då gick jag på ett infomöte om att föda hemma. Där var bland annat Cayenne.
Och henne då var kan vi bara säga, förlåt jag avbryter dig, henne kan vi lyssna till ett annat avsnitt i Babys Podcast faktiskt. Den fantastiska barnmorskan Cayenne Ekegjord.
Mm. Ja, det är ett jättefint avsnitt, jag har lyssnat på det. Ja men precis, där satt hon bland annat och det var både lite nervösa partner som hade frågor och gravida och det var ytterligare någon barnmorska minns jag. Man fick presentera sig och liksom bara ha en pratstund och där och då kände jag så tydligt, dels i mötet när man har konkret liksom, för jag hade frågat runt lite med hembarnmorskor och sådär och det var lite svårt att hitta någon, så jag hade liksom inte riktigt fått något napp och sen hade man inte heller när man har en så tydlig relation till någon, men efter jag hade träffat henne, mötte hennes liksom lugn och erfarenhet så kände jag bara liksom, här är min barnmorska, henne vill jag ha med mig och jag ska föda hemma.
Vad härligt.
Det blev tydligt då att så här, jag sen är det viktigt att jag skulle liksom få med min kille och att han skulle känna sig trygg i det, men jag kände bara att jag landade i någonting och det är så lätt att man liksom börjar ta hänsyn till alla runt omkring, men någonstans där och då liksom landade jag i att det här är också någonting, det är jag som ska föda och det är ingen som kommer tacka mig att jag föder någonstans där jag egentligen inte vill vara, utan jag måste ändå göra ett beslut där jag känner mig som mest trygg. Så efter det kontaktade jag Cayenne och jag och min kille åkte hem till henne och satt i hennes två stora vita fåtöljer och bara pratade. Också för att min då kille skulle få känna lite och ställa frågor, för han var inte med på det här infomötet. Så vi var där och efter någon timma sa vi hej då. Kommer ihåg så käkade vi någon indisk mat. Det var någon restaurang runt hörnet där hon bodde och bara tittade på varandra och han var lika övertygad som jag. Liksom. Vi gör det, självklart. Han hade fått svar på sina frågor och förstått. Jag har fått en djupare bild tror jag om man inte har det här intresset och nörderiet som vi har, så har man ju lätt kanske de här filmförlossningarna som referenser och tänker att det är liksom blod och dramatik och liksom liv och död, vilket det är ibland, men det behöver inte se ut så liksom. Och jag tror hon öppnade hans värld lite kring vad föda kan vara.
Men kan det vara det här också, för jag vet att du säger och vi säger också att ibland är det en ganska oförstående omgivning just det här vad gäller hemfödslar. Nu har det ju ökat med hemfödslar senare år, vilket kanske har underlättat för många. Men tror du att din kille kanske reagerade på omgivningen eller du själv också?
Ja, så kan det ju säkert vara. Nu var jag ganska försiktig med att prata om det här, för det är ju nästan 6 år sedan, lite över 6 år sedan, jag födde mitt första barn. Och som du säger så har det ju hänt otroligt mycket senaste åren kring hemfödslar och liksom hur vi pratar om det och sådär. Men då var det liksom, det var ännu mer fördomar eller vad man ska säga och okunskap omkring oss, och speciellt första barnet. Det var mycket som liksom väckte mycket känslor. Så att, ja, jag tror absolut att vi kanske var lite försiktiga med att prata om det, och vi kanske hade fått någon kommentar här och där också som i alla fall gjorde han lite osäker liksom, och det här tänk om och sådär. Absolut kan det ha påverkat.
Men var det någonting som gjorde dig eller din kille rädd eller osäker?
Kring att välja en hemfödsel?
Ja.
Ja, men han var väl som kanske mångas första tanke, ja men vad gör vi om det händer någonting, till exempel, var en sån tanke som jag tror många, kanske speciellt partners, har. Och då var det ju viktigt, ja men dels att jag hade haft en normal graviditet och var liksom en lågrisk föderska eller vad man ska säga. Sen har vi också väldigt nära till Huddinge sjukhus, några minuter bort. Det tror jag också gjorde han mer trygg. Men också att man förstår att har man en barnmorska vid sin sida som följer förloppet, när man får föda ostört, och då om det blir någon avvikelse eller någonting händer på vägen, då kan man ju alltid flytta upp en vårdnivå och man kan alltid åka in. Och jag tror att det fick han också att känna sig mer trygg. Och sen var det väl lite praktiskt. Ja, men jag hade en tanke på att föda i vatten, hade pool, och då behövde han ju lite sätta sig in i hur den funkar och pump och sladd. Ja, men liksom lite praktiskt och handdukar och fixa lite kring vad vill vi ha hemma efter jag har fött, och bunkra upp med lite mat och lite sånt där som han i början tänkte att ja, men det där lät ju krångligt, det verkar ju så skönt, du vet, sjukhuset, och sen lämnar man och så åker man hem. Så här. Men sen han kunde se fördelarna också. Vi hade Helena Mas på Södra BB, hade sån här föräldrautbildning, och hon har ju också en fot in i hemfödslar och pratade varmt om det, och liksom det här var trygghet och oxytocin och liksom hur kedjan hänger ihop. Så då fick han nog en förståelse kring hur viktigt det var för mig att också föda hemma, för det var där min trygghet fanns på något vis.
Och där ska vi säga att Helena Mös är också en fantastisk barnmorska.
Mm, verkligen.
Mm. Så du kände dig trygg, ni kände er trygga tillsammans, och jag förstår eller kan tänka mig att det var väl många samtal innan ni bestämde er för att ni skulle verkligen föda hemma.
Ja, alltså det var väl efter det där mötet hemma hos Cayenne som han var med på tåget, och ja, det tog ju lite tid för honom, och det kan jag också förstå liksom, att man behöver förstå vad man säger ja till eller vad man ska säga och vad det finns för fördelar och nackdelar, och fundera och prata ihop sig framförallt, för att jag kände ju att det är viktigt att hans känslor inte heller sen sipprar ut under förlossningen, att han är trygg i det beslutet, och annars får vi bara jobba med det under graviditeten så att han blir det, för att jag kan inte ha en orolig partner i min sida, kände jag.
Nej, där behöver man ju verkligen tryggheten. Hur blev det med vattenfödseln då?
Nej, men den hanns inte med. Vi hade faktiskt, nu ska jag tänka. Jo, men vi hade lånat en förlossningspool, hade vi, och jag hade en bild av att ja, men det verkar härligt, eller det skulle jag vilja pröva. Så det hade vi med, men det var en snabb födsel, så att något vatten hann vi inte med. Men det blev väldigt bra ändå.
Det gick så snabbt med första barnet.
Mm.
Hur många timmar räknar du från att du var inne i den
ja,
aktiva
nej men
fasen?
alltså, det är ju lite lurigt, för jag hade väl 2 veckor lite liksom lur där jag trodde att det var på gång. Min kille skulle till Alperna, det här var kanske en månad innan BF är med sitt jobb, några dagar. Men precis då, dagarna innan, så hade jag en natt när jag vaknade, hade lite så här molande känsla, gick på toa flera gånger. Ja, men du vet, lite så här klassiska latensfas känslor. Och jag var så här, det är ju typ en månad kvar, kan jag bli lite matförgiftad? Kan jag, ja men jag blev lite osäker. Och sen dagen därpå så skulle Cayenne komma och hembesök hos oss. Så berättade jag om min natt och så sa han så här, ja men jag kan ju undersöka och bara se om det är något som liksom har hänt eller är på gång eller så där. Och då kunde hon ju se att tappen var lite mjuk och hade börjat liksom utplånas lite. Men det kan ju hända tidigare under graviditeten. Alltså det vet man ju inte om det var precis någonting nu som hade hänt eller om det var liksom något som hade pågått längre. Men då blev ju vi lite osäkra. Kan min kille åka till Alperna om 4 dagar? Eller ska jag liksom föda snart? Eller var det där? Ja, vad var det där för något? Så hon var så här, men kom hem, jag ska på teater, men kom hem onsdag kväll till mig så gör vi en ny undersökning. Han skulle åka på torsdag. Så jag kände ingenting mer dagarna där, måndag, tisdag, och var så här, nej men packa, du kan åka. Det är lugnt, det där var ingenting. Men vi åkte till henne ändå, för jag tänkte så här, men det är väl alltid bra att kolla. Så gjorde hon en undersökning där onsdag kväll hemma hos henne. Och så, jag glömmer aldrig, så undersöker hon, du vet, och så ser man hur liksom hon börjar le lite och så tittar hon på mig och säger, du är öppen 3 centimeter. Du får stanna hemma, säger hon till min kille, det blir nog barn i helgen. Och vi var helt paff, det var så här, inte alls vad jag hade räknat med, för jag hade inte känt så mycket de där dagarna emellan. Ja, men han fick ju ringa och avboka flyg och ja, men du vet, vi åkte hem där i bilen, satt tysta, alltså både pirriga och lite, nej men är det dags nu? Och vi var inte alls förberedda på det. Så det blev en liten switch. Sen kom helgen, men ingen bebis. Det var ganska lugnt. Varje dag hade jag liksom några timmar så där det molnade lite och sen var det lugnt. Och så var det typ i 2 veckor. Där kände något litet och jag var så här, fortsätter det nu så skulle det kunna gå över till någonting. Men det var liksom bara liksom ganska mjukt, försiktigt molnande, typ 2-3 timmar i läggdags. Men sen en natt då, 2 veckor efter vi hade varit hemma hos henne, så vaknar jag. Vi hade precis lagt oss, hunnit sova någon timma och så vaknar jag. Klockan var 12 på natten och vaknar av att vattnet går. Det var blött i sängen liksom, så jag gick upp, kissade och satte i en binda. Och sen vet jag ju själv latensfas, det kan första barnet, det kan ta lång tid, så jag var ju så här, nej, men jag försöker sova, liksom nästan lite ignorera det där, för man blir ju pirrig och liksom, okej, nu är det dags på riktigt. Särskilt efter den där långa väntan av de här 2 veckorna, där det var lite fram och tillbaks, så förstod jag ju att nej, men nu är det ju, nu kommer det ju snart att ske. Men jag försökte att inte liksom gå igång för mycket, utan bara ta det lugnt, försök sova, samla kraft och så där. Smsade Cayenne, minns jag, att jag sa att vattnet har gått och sa bra, vi försöker sova så hörs vi. Så jag la mig ner, försökte sova. Men ungefär efter en kvart eller någonting så började jag känna liksom kraftiga, starka, intensiva värkar. Som gjorde så, nej men jag kan inte ligga kvar i sängen. Jag måste sätta mig upp. Så jag minns att jag smsar henne och säger, jag går upp, det för intensiva verkar. Och sen går jag runt hemma. Köket är lite så nersläckt. Det var i mars, det var fortfarande snö ute. Bara gungar, tar en värk. Ja, men jag känner mig lugn. Min kille sover fortfarande. Jag tänker att jag väcker han liksom. Han får sova lite. Jag väcker han när det blir lite mer intensivt. Och så höll det på så. Jag kommer ihåg att jag hade lånat en tändsapparat. Så tänkte jag, men jag prövar den. Men jag tyckte mest att det var dels lite krångligt. Jag skulle liksom ha de här sladdarna och knappen att trycka på. Och jag tyckte också att det, när den väl satt igång, så att det liksom nästan förstärkte verken. Och jag blev lite ofokuserad. Jag tror att TENS kan vara superbra. Och jag vet många som är nöjda med det. Men jag tror att jag hade kommit ganska långt. Verkarna var redan ganska kraftiga. Jag tror kanske mer i en början som det kanske kan vara mer bekvämt eller mer hjälpsamt. Jag vet inte vad din erfarenhet är.
Ja, men absolut. Genom hela födslar, men också kanske framförallt skulle jag vilja säga i början där. Och sen så bör man ju arbeta sig in med tensen. Ja. Så helst ska man ju höra när man har lite förverkar, så man vet liksom hur man kan sätta på de olika styrkorna och var de ska sitta, de här plattorna och så vidare. Men, ja, men det är väl bra att man gör det som känns bra i stunden. Och allt är ju inte bra för alla. Utan, och det kan ju funka mycket väl kanske vid nästa förlossning, fast det inte gör det här.
Ja, men så är det ju verkligen att varje födsel är ny på något vis. Och man får utforska.
Det har ju ni verkligen upplevt också. Men ja, vad spännande. Mm. Vad händer där hemma då?
När du... men jag går runt, tar verkar. Jag tänker fortfarande att det är långt kvar. Men jag har nog det där inpräntat liksom, att man är först föderska och sådär. Att saker tar tid. Och sen, så jag tänker sen, men jag låter nog, jag kör på här i natt och så vaknar min kille på morgonen. Så är det liksom, fan. Sova ut, så snäll var jag, fram till att jag börjar må illa och springer in på tån och kräks, och då vaknar han och utan att jag behöver säga någonting klär han på sig. Han är annars här ganska seg och väcka på natten om det är något barn som vill något eller sådär, men där var han så här klarvaken, klädde på sig, fattade på en gång vad det var, och vi hade gått, jag hade tagit med honom på en född utan rädsla kurs där under graviditeten. Så han, vi hade ju liksom testat lite tryck och massage och sådär. Så att han fanns där nära, gjorde mycket höftpress. Det har jag älskat under alla tre förlossningar. Tycker det är så skönt.
Och det är väl någonting som du kanske själv har gjort som doula? Mm.
Ja, men precis. Ja. Och ofta när man gör det sen så vill man inte att någon går därifrån, utan den brukar ju vara väldigt, och den är bra också att varva om man har en stark partner. Mm. Brukar säga, ja men håll lite här så.
Precis, för det är ganska tufft.
Mm, ja, ja, verkligen. Mm. Den kan ju träningsverk. Ja, ja, men han fick gjorde höftpress, jag kommer ihåg, jag duschade lite. Prövade bad i vårt badkar, men jag tyckte att det var liksom för lite plats att röra mig och sådär, så jag hittade ingen, jag tyckte inte att det var så skönt. Jag kom upp, jag hade köpt en saccosäck på Jysk, kom jag ihåg, dagarna innan. Så den låg jag mycket på. Hade en madrass på golvet i badrummet. Och började ganska snabbt därefter att han kom. Började använda ljud och brummade mycket i verkarna. Det tyckte jag var en enorm hjälp. Och det har jag också använt mig av under alla förlossningar. Jag tycker att ljudet... verkligen hjälper den att slappna av och stanna kvar i kroppen. Även när det är som mest intensivt där. Och någonting i en bara vill följa med axlarna upp och säga nej. Liksom, så har den där rösten som kraft och drar ner den i den där tyngden. Och i tryggheten på något vis. Så jag brummade mycket där. Han kanske vaknade. Ja, men vattnet gick vid 12. Han kanske vaknade runt 3 eller någonting, 3:30, 4. Och efter kanske halvtimme, timma efter att han hade vaknat, så så fick jag en värk, du vet, som där började komma krystimpuls. Och jag kommer ihåg, ja, men vi båda blev chockade av att vi var så nära på något vis. Han blev nog lite rädd där för att kände, oj, kommer hon föda nu? Kajen är inte här än. Är jag ansvarig? Vad ska jag ha koll på? Det var ingenting han visade ut, att han var jättelugn. Men nu i efterhand har jag förstått att det gav han lite stress på slag där när jag började få krystvärkar. Och jag kommer ihåg att jag kände så här, var är Kajen? För att någon gång under graviditeten hade hon sagt att han låg väldigt långt ner. Och det kan vara så att du kommer få krystvärkar tidigare än. Så jag ville gärna att hon skulle vara där för att bara undersöka och säga att ja, men det är okej. Liksom.
Mm.
Låt krysta på. Eller ha hennes godkännande eller kunskap där. Så jag kommer ihåg att jag tänkte så här, jag var nog lite stressad. Var är Kajen? Är hon på väg? Och han var så här, men hon är här när som helst. Hon kommer om 5 minuter. Men jag tror hon hade skrivit till honom, jag kommer om 20 minuter. Men han var bara liksom cool och försökte liksom lugna mig. Och vi jobbar på där, det kommer någon verk och så kommer någon krystverk och sådär. Och jag hänger över handfatet i vårt badrum, precis den här bilden som jag hade under hela graviditeten. Sen hör jag bara någon i dörröppningen så här, hej, nu är jag här. Och så kommer hon försiktigt in smygande och frågar om jag vill att hon ska undersöka mig. Och det ville jag gärna att hon skulle göra, just för att veta. Så jag står kvar bara där över handfatet och hon mjukt undersöker mig. Jag minns att jag inte ens märkte, jag kände inte ens att hon undersökte mig. Jag tänkte wow. Det var smooth gjort. Sån barnmorska vill jag också bli i sådana fall en gång i tiden. Jag kände hennes erfarenhet i händerna på något vis. Och sa att ja, men jag var fullt öppen och att det är bara att följa med i krystverkarna. Och det var ju en befrielse att få höra. Dels för att jag visste inte alls. Däremot slutet var det så här, men hur långt är det kvar? Hur länge ska det vara? Du vet, precis som jag ser också som doula där vid 8-9. När man liksom plötsligt inte vill. Ingenting känns bra.
Man vill åka hem.
Man vill åka hem.
Man vill gå nu, därifrån.
Ja, nu skiter vi i det här. Liksom. Ja, och där hann jag ju vara en liten stund. Och då visste jag ju inte. Så det liksom, ja, hur långt det var kvar. Så det var så skönt bara att få höra att liksom, vi är verkligen mot slutet. Och wow, okej, jag är här. Och så minns jag att hon sa, men jag vet att du sa att du ville sitta på huk eller att du tycker det är skönt. Pröva och sitt. Så att jag satt mig liksom framför toaletten på huk och så hade jag min kille bakom mig. Så jag kunde vila liksom i armarna kring hans överkropp. Ungefär som en förlossningspall, men jag hade inte pallen utan satt på huk. Och så började komma krystvärkar och jag kommer ihåg att hon uppmuntrade mig att andas, bara flåsa, frusta. Och så kom det var nog inte superlänge jag satt där, det var ett par verkar. Och så kom det en där jag verkligen bara kände hur hela mitt bäcken öppnade sig. Och det var en så speciell känsla för att man pratar om det här om ring of fire. Och när man verkligen, och det har jag också känt på till exempel min andra förlossning, hur man verkligen känner huvudet och hur det står där.
Mm.
Men den här krystvärken var liksom som att det öppnades inifrån, som att hela mitt bäcken gjorde plats. Jag kan inte beskriva det riktigt, men huvudet gled ut där, men jag förstod inte alls, för det var inte så specifikt, det var inte den där brännande känslan, utan det var någonting annat. Och sen i nästa verk så glider det över kroppen, eller ja, resten av kroppen ut på madrassen. Och jag kommer ihåg, jag fångar upp honom mot mitt bröst så där instinktivt bara liksom. Ja, det var en fin stund. Hon hann precis när hon kom där någon timma innan han föddes så bara släckte ner lite och tände lite ljus och sådär. Så jag bara kom ihåg, han kom där och min kille grät och jag var bara så här lycklig, du vet, att man bara nästan Ja, men hög, det är ju också oxytocinhalter som är
såklart
de högsta någonsin.
Mm.
Det var ett ögonblick som vi, ja, ett stort minne. Och det var klockan lite över 5. Så det var ungefär 5 timmar efter att vattnet gick.
Mm. Ja, det var ju snabbt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Var det någon gång under de här timmarna som du kände dig otrygg eller rädd?
Nej. Jag kom ihåg att jag, eller min kille har berättat att jag i verkpauserna mumlade liksom hur glad jag var att jag var just här, att jag är hemma, att jag inte ska någonstans. Jag var jättelugn och trygg med att vara hemma. Jag kommer ihåg att det var ett tillfälle, men det var väl precis innan krystvärkarna och när hon inte hade kommit och det var väldigt intensivt några värkar. Och då var jag så här, nu måste hon komma, nu måste jag ha någonting, sterila kvad, någonting. Alltså jag kände att jag, hur länge ska jag orka ha det så här? Sen ändrade sig ju ganska snabbt över till krystfasen. Men där kommer jag ihåg att jag hann tänka det. Jag badade ju inte, men jag duschade en del, men var mycket liksom över den här sackosäcken, hade vetekuddar och mycket skönt tryck och höftpress och rösten.
Så det var dina verktyg?
Mm.
Mm. Inga sterila kvaddlar?
Nej, det hanns ju inte med, och när hon väl kom så var jag i något annat. Där behövde jag inte det, utan det var just de där verkarna liksom i skiftet på något vis som jag kände att...
Ja, det låter ju fantastiskt. Du har ju sagt också, eller skrivit, att mina födslar har varit trygga och stärkande upplevelser, men även utmanande på olika sätt.
Mm.
Och hur tänker du då, Lovisa, att födslarna i sig var olika? Eller vad var det som var utmanande? Kände du med den här födseln?
Jo, men den här födseln var det nog, jag men, mycket liksom att jag hade ju... Som förstföderska, vad är det som väntar? Hur är det att ha verkar, att föda ett barn? Man kände ju de här sparkarna i magen, men ändå så svårt att det ska komma ett barn ur min kropp på något vis. Det var liksom, så första gången var det liksom, ja men dels under graviditeten och verkligen stå i sin kraft. Och sen, nej men jag ska göra det på det här sättet, och även om man kunde få höra och det fanns åsikter och sådär. Att det kräver något av en, men också såklart i verkarbetet. Även om födslarna har varit väldigt stärkande så har de ju krävt min fulla koncentration och sådär. Men jag tänker särskilt också på födslarna i sig. Det här var ju en födsel under natten. Min tredje födsel som jag födde min son för ungefär 6 månader sedan var också en under liksom natten, och sen födde han tidigt vid soluppgången. Men mitt andra barn, min dotter som föddes mitt på dagen, ute i vatten. Den förlossningen, det är så intressant nu när man har alla tre framför sig på något vis och kan titta på dem.
Mm.
För den förlossningen tänkte jag inte på då, men nu när jag också särskilt precis fött igen, den var väldigt intensiv. Alltså i verkarnas kvalitet, det var liksom skarpare. Alltså det vibrerade på ett helt annat sätt. Egentligen hela verkarbetet och också liksom utdrivningen och liksom själva krystfasen. Och ja, men jag har tänkt mycket på det där, hur mycket oxytocin på slaget av att det var ljus, det var sol, det var mitt på dagen. Hur mycket kan det ha påverkat barnens egna temperament? Ja, men det är ju intressant att, att reflektera kring.
Ja, verkligen, verkligen. Om man lyssnar till, som vi gör, Kerstin Nuvnäs Moberg, så säger hon att natten och mörkret är mera oxytocinvänligt. Men alltså energin av solen och det här härliga att vara ute, nog kan det vara lika stärkande.
Ja. Ja, men verkligen. Jag minns där i, vi hade ju liksom, jag hade ju hittat en liten plats i vår trädgård som var liksom omringad av skog, som jag ville vara, och kom ihåg under verkarna och verkpausen att jag liksom bara njöt. Det var så här perfekt fläktande, solen sken, men det var liksom inte för varmt. Så det var ju verkligen liksom njutning av att få vara ute också. Så det är svårt att säga vad som påverkade vad.
Men då tänkte du, efter första födseln så känner du dig fullt trygg med att föda hemma barn nummer 2 och 3, lika så?
Ja, men verkligen. Det var,
jag kunde ännu liksom, mer kanske? Ännu mer,
ja, jag kände nog att jag vill verkligen, om allt går som det ska under graviditeten och jag har förutsättningarna, så är det verkligen mitt första val. Det fanns liksom, jag såg bara fördelar, och även om jag hann inte vattnet och det liksom, saker och ting inte alltid blev allt som jag hade tänkt, så var det liksom en otroligt stärkande upplevelse att ha fött mitt barn där hemma. Och efter tiden också, jag tror vi liksom, Pekayen var också rolig där, att hon pratade ju med min kille, och din uppgift är att liksom, inga besök första 2 veckorna, sen har ni besök, då är det korta stunder. Lovisa har liksom hudlös, hon har inga gränser, det är du som sätter gränserna, din uppgift är liksom, det ska finnas mat, och liksom, och det var också bra, för att han fick en liksom uppgift och kände sig viktig, och okej, nej, och det var ju så där efter några dagar, jag sa, nej men de kan väl få komma, han bara, nej men vi väntar lite, och jag är jätteglad för det, för jag kom ihåg det efter första besöket, efter en kvart kände man ju så här, nej men nu kan ni gå, nu orkar jag inte mer, att någon som liksom kan läsa av lite och ta det ansvaret och laga god mat och förstå att det finns en väldigt viktig roll för en partner också. Liksom. Även om jag var väldigt fast där hud mot hud och liksom kämpade med amningen och sådär. Men vi hade olika uppgifter, men vi båda behövdes.
Och det är väl fantastiskt att kunna få göra det på sitt sätt, och du nämner också att det, även om det inte blir exakt som man har tänkt sig, för det är ju extremt få födslar som blir exakt som man har tänkt sig, så handlar det om den där flexibiliteten att vara med i stunden ändå, så blir det väldigt, väldigt bra ändå.
Ja, men verkligen, det har jag också sett som doulan, det har liksom, det kan ha blivit ett kejsarsnitt fast det var planerat och önskat ett vaginalt eller tvärtom, och att det sitter ofta inte i liksom de här exakta hur vi föder eller hur det blir, utan det är just känslan av trygghet och stöd och att man känner att man blir respekterad och är med i beslut och sådär, som ofta sen är sådana faktorer som väger in när man pratar om sin upplevelse efteråt.
Men även det här, så viktigt som du säger, att nu var det Kajens ord som sa att men inga besök och så vidare, och där kan man ju vara den där stränga barnmorskan, men ibland så tror jag att man förstår kanske inte sitt eget bästa där, för att det krävs ju en hel del i början också, den tiden är så otroligt viktig, den här bondingen till barnet, den här anknytningen, både alltså till föräldrar sinsemellan, men också till det nya barnet och kanske det här barnet till syskon och så vidare. Så den tiden, alltså det är otroligt gulligt och mysigt att ha alla nära som kommer och hälsa på och så. Men det är också, ta lite kraft från det andra.
Ja, och det finns kvar liksom. Den här lilla bebisen hinner inte växa supermycket på några veckor hit eller dit. Så man, besök kan ju vänta om man vill. Jag hade ju också det här med amning. Jag hade ju inte läst en bok eller någonting kring amning innan jag födde. Och jag var ju väldigt naiv där och tänkte att man lägger barnet vid bröstet och så började amma.
Det funkar det.
Mm. Ja. Och så var det verkligen inte för oss. Det var ju liksom hårt arbete. Det krävde verkligen min fulla koncentration och tid första veckorna. Och där är jag också väldigt glad att Cayenne sa att så, men det kan ta liksom 6-8 veckor, eller jag vet inte vad hon sa exakt, men innan en amning är etablerad, innan det börjar flyta. Och det var väldigt skönt att få höra det. Annars hade jag nog kunnat kasta in handduken och tänka, nej men det här går inte, eller det här funkade inte för oss. Men jag ville amma och tänkte att det kändes liksom mysigt och praktiskt och sådär, så att jag fortsatte ändå, men det var absolut inte speciellt lätt i början.
Och det, så är det ju för de flesta, och för de flesta så är det precis som du nämner i början där, Lovisa, att du hade inte läst på, du hade inte, det var inte det du hade jobbat med kanske som doula heller.
Nej, men precis.
Att stödja i första amningstiden, nej, den kan vara väldigt jobbig och kräver sitt, alltså det är ju ett samspel som att föda det. Att föda och att födas, det kräver varandra liksom, det här samspelet. Mm. Och samma likadant med amningen. För de allra flesta så tar en tid att få ihop det. Man måste träna på det här.
Ja, men
så ja, kloka ord av Cayenne återigen.
Ja, hon var viktig där för oss som första gångs föräldrar där allting är nytt. Även om jag hade liksom dolandet i ryggen och alla kvinnor jag hade bistått som dola, så klart fanns de med mig på något vis under födseln. Men som du säger, jag hade inte, min inriktning var inte jättemycket under postpartum och amning, för det var inte där mitt intresse låg riktigt, utan det var mycket förberedelse och under graviditet och sen själva födandet som jag hade jobbat främst med.
Men där tror jag att fler skulle behöva ett stöd just med den här ganska för många jobbiga tiden första veckorna med mycket hormoner. Man är glad samtidigt ledsen, man ska amma samtidigt som man ska byta blöja samtidigt som någonting annat pågår.
Ja, verkligen.
Och där kan man lätt få en känsla av jag vet inte, misslyckande, men att det här är krångligt och jobbigt och svårt. Så att där behöver man väldigt mycket stöd. Och man kan ju se kulturella skillnader där man har väldigt mycket mer stöd. I vårt land så ska vi ju klara allting själva. Väldigt många. Och där
ja, men
jag,
verkligen.
Där hade en doula verkligen kunnat kommit in och hjälpt till också.
Det blir ju vanligare och vanligare postpartum dolor just första tiden.
Ja, men det är härligt. Det är så jättebra. Det är men du, dina andra två födslar sen då? Födde dem hemma. Tog det ungefär lika lång tid? Du födde tredje barnet ute, sa du.
Andra barnet. Ja, precis. Det var 2018, när sommarvärmeböljan. Sommaren där det var liksom varmt och man satt hemma med i skuggan eller fläkten eller låg i havet för att klara den sista tiden, minns jag. Jag hade inte, jag tror jag vet inte hur det kom sig att jag fick upp, om jag såg en bild eller jag bara fick upp en tanke av att det vore härligt om jag födde på dagen, vore det härligt att vara ute i skuggan. Och så hade jag ju inte hunnit med att föda i vatten, så att jag tänkte att pool skulle vara liksom härligt att få pröva den här gången om man hinner. Så det satte igång där på morgonen en dag och verkarna liksom var lite latensfas under förmiddagen, och jag hade ju inte riktigt hunnit ha den här lite mjukstarten, för första barnet var det ju vattnet gick och sen var det liksom väldigt intensivt några timmar. Men nu liksom jag gick runt, vattnade blommorna, vi fixade barnvakt, mina föräldrar kom och hämtade min son, min kille åkte och handlade lite, började fixa poolen. Vi hade den här liksom mysiga starten. Och sen kom jag ihåg att jag skulle lägga mitt barn. Jag ammade honom till sömn, så det kan man också säga liksom oxytocin boostade. Och sen efter det så började jag känna att verkarna började komma igång mer och mer.
Och du var trygg hemma?
Ja, jag var trygg hemma. Min son åkte då med mina föräldrar och vi satte oss i poolen då som min kille hade fyllt upp där ute. Då var klockan ungefär 3 på dagen. Och sen lämnade jag inte poolen på några timmar. Så vid 6 föddes hon ute i poolen.
Hade du din kille med i poolen?
Ja, han fick hoppa in i poolen och göra höftpress. Jag hängde liksom över poolkanten. Och barnmorskorna, nu var det Lisa Svensson och Anna-Karin Kullberg som var med. Och Cayenne, alla de tre hade jour, lite olika eftersom det var mitt under sommaren. Men sen när det var gång så kunde alla tre dök upp. Så det var ju lyxigt. Men jag var ju liksom, de var ju väldigt på för att vi hade ju sagt att vi hör av oss vid minsta lilla och nu kanske går ännu snabbare och sådär. Men sen var det ju ändå, jag hade den här lugna latensfasen och de var lite på liksom spänna eller hörde av sig och hur går det och var beredd att komma. Men jag var såhär, nej men det verkar vara lugnt, ni kan liksom, jag hör av mig. Men sen efter att vi hade satt oss där i badet, i poolen, så blev det ju direkt ganska intensivt. Och vi hörde av oss till dem. Så kom de efter någon timma och så hann de vara med en timma innan hon föddes. Så det var också en snabb, liksom, jag skulle säga 3 timmar i aktiv fas.
Men Louise, då undrar jag, du har 3 barnmorskor men du är doula. Hur doular man en doula? Och var din tanke inte att ha en doula med någon gång under födseln?
Jo, men då hade jag en kompis som ville bli doula, men hon hade inte gått någon utbildning då. Men det var också sommaren och jag hade också gärna haft någon, eftersom jag är doula och känner flera doulor, så hade jag gärna haft någon jag känner. Och det var, jag kommer ihåg, jag hörde av mig till några, men det var liksom, det var sommar, det var semestertider. Så dels så var det lite svårt att hitta någon. Som jag redan hade en relation till, som jag kände så här, men henne skulle jag kunna ha med mig. Och sen hade jag då de här barnmorskorna som jag kände och hade byggt upp en relation med, och jag kände mig väldigt trygg med min killes stöd, och han har verkligen, jag har dolat upp honom skulle jag vilja säga också, utan han har ju verkligen liksom varit väldigt nära och gjort ljud med mig och hållit emot och tryckt och liksom så här. Så jag har känt att jag har fått det stöd jag behövt. Men sen hade jag ju doula nu sista gången. Och det var ju, det har jag ju bara liksom positiva erfarenheter av, just att en doula fyller upp som bara kan ägna sig åt det känslomässiga stödet. Och ännu liksom, som jag brukar säga, att man kan inte få för mycket stöd. Och det var också mycket för min killes skull, för att han har ju varit själv väldigt långt in i födslarna, liksom nästan in till kryssningen innan någon barnmorska har anlänt. Så att han har känt sig ganska ensam, och att han skulle behövt mer stöd och bara någon mer i rummet som liksom nickar och bekräftar att det är som det ska och så där. Så han tyckte att det var jätteskönt att ha en doula den här gången.
Men det var väl det här vi pratade om tidigare också, att en doula är ju väldigt mycket partnerstöd.
Verkligen, verkligen.
Men hur lång tid tog den här födseln då, om vi pratar tid? För många är ju intresserade av att det går snabbare och snabbare. Det är ju inte alltid så.
Nej, alltså jag är ju inte så där bra med klocka och verkar och sådär, eftersom man inte behöver åka in någonstans eller uppge något. Men nu ska jag tänka, det var redan på kvällen när jag skulle lägga barnen att jag kände så här, ja men här kommer någonting kanske varje kvart, så här, lite regelbundet men ganska soft fortfarande. Sen kom jag ihåg att jag skulle lägga mig, men jag kunde inte somna för det kom ändå liksom intensivt. Men jag låg där mellan barnen och andades, tog verkar, gick upp vid 3 tror jag. Då kände jag att nu är det för kraftfullt, ringde in dem vid 4 och så tror jag han föddes vid 6. Så att det var väl ett par timmar där det var intensivt, men jag hade också en lite längre liksom startsträcka eller latensfas eller vad man nu vill kalla det.
Och där kan man ju också se då hur olika det är.
Mm, men verkligen.
Olika födslar. Någonting viktigt jag tycker du säger. Du säger ju väldigt många kloka, viktiga saker, men skulle vilja lyfta det där med tiden. Många är ju väldigt intresserade av att veta exakt när verkarna kommer, hur långt det är emellan och hur lång tid allting tar. Men kroppen, den jobbar ju på sitt sätt i alla fall. Och många gånger så brukar jag säga att ta inte energi från att bara vara.
Nej.
Det där och klocka verkar genom hela födseln. Det är inte så mycket värt som det är värt att bara vara. Och försöka ha tillit till det som händer. Sen kan jag förstå att man vill veta, för att vi frågar på förlossningen.
Ja, såklart.
Hur ofta kommer verkarna, hur intensiva är de och så vidare. Men kanske inte hela tiden.
Nej,
släppa det där.
Verkligen.
Och
ja, men lite
bara vara.
Det blir väl lätt så. Det är ett sätt att kunna kontrollera någonting när födandet kan för många kännas liksom.
Visst är det så.
Ja, ovisst och okontrollbart. Och så försöker man hålla i någonting. Och samma lite med BF, det här att man inte försöker kanske snöa in sig på den där dagen. Typ, tänk liksom födelsemånad, eller tänk de där 2 veckorna plus och kanske mer rikta in dig där. För det blir så laddat och det blir så lätt känslor kring att man går över tiden, att min kropp är inte kapabel och liksom sådana onödiga liksom nedvärderande känslor som egentligen inte alls.
Nej, men det negativa, det drar ju ner oxytocinet lite, tänker jag också.
Och
det är ju ändå så att det är ju 4 veckors spann där det fortfarande är ett normalt BF.
Till liksom utomstående också att liksom dra fram det där BF så man slipper samtal och hur går det och har du fött och sånt kan ju också stressa lite. När man försöker liksom.
Ja, i den tid som det är allra viktigast att boosta oxytocinet och se fram emot födseln och ha kraft och energi till den.
Men verkligen.
Se liksom avslappningen och det igen, mera.
Precis.
Du fick föda på dina villkor.
Mm, det fick jag verkligen.
Blir det en nästa födsel, ett nästa barn?
Nej, det är svårt att säga nu, men det var ju efter den här födseln fick ju verkligen min kille vara med på ett annat sätt. Han kanske innan fick han väl vara lite dola partner, nästan barnmorska, liksom hålla emot och hålla för och så där. Men den här gången fick han verkligen vara vid sidan och bara vara han och liksom att vi blir föräldrar tillsammans. Så att han fick en jättepositiv upplevelse så här, av den här förlossningen. Och sen har vi haft ganska så här tuffa första år med våra första 2 barn på olika sätt, med kolik och liksom krångel och sömnen och sådär. Men den här, vår lilla 3:a, är bara en så här liten glad, nöjd Buddha. Så att vi har ju också så här, wow, så här kan det också vara liksom den här första tiden och första året. Så han sa någon gång de frukost här, men då kanske det måste få bli en 4 ändå. Men jag tror att vi än så länge är väldigt nöjda så här. Och det är i sådana fall något som får komma senare. Just nu känns det som att vi har fullt upp som det är. Och man ska också ta hand om det man har. Ja.
Och man får ändra sig.
Ja, precis. Alltså det är en sak. Jag förstår de här som att man aldrig känner sig mätt. Liksom det här gravida och föda, det är ju liksom första tiden. Det är ett magiskt tillstånd. Men sen ska man också vara förälder och mamma och ha kraft och ork till det genom livet. Och det finns ju andra sätt att få vara med på det och stötta. Som doula till exempel.
Just
och fortfarande få vara en del i det rummet.
Men kroppen förändras och den formas ju efter det man har varit med om och för och efter sina barn. Så det händer ju mycket. Men som sagt, man behöver ju inte ha fler barn om man inte vill. Och sen så kan man ändra sig efter ett tag.
Ja, men verkligen. Jag kommer ju från en stor familj. Vi är ju 6 barn. Och det finns ju, jag har ju både bra och nu när jag blir vuxen också kan se det från olika perspektiv. Men jag har också haft väldigt kul att just ha den där lilla flocken liksom. Och vi har lekt så mycket, jag och mina syskon. Så jag har ju en bild av så här, hur härligt med en skara på något vis. Sen så ska man ju också se om man orkar och ta hand om det man har. Så att vi får se.
Jag vet att du håller på med kristaller.
Kristaller?
Nej, det var inte så.
Nej, det är Nej, det skulle jag inte säga. Ja, du kanske tänker på mina barn. Den här, såg du någon story om,
Ja.
jag sa, de fick ett så här experiment kit för barn och så här blanda ihop och så blev det kristaller. Men nej, jag är väl inte stängd för kristaller, men jag kommer ju från Järna och du vet min mamma, det är mycket oljor, eteriska oljor, det är kristaller och
Ja, du ser, där
sånt
kommer de
där.
in.
Jo, så att jag har ju liksom det där i ryggen, men jag kanske är lite trött på det för att jag är uppväxt med det där. Så den här liksom nya, jag är inte trött på det, men den här nya kanske lite så här hypen kring det kanske inte jag har hakat på så här med hull och hår för att jag, vi har
Så det är
absolut lite
ställen.
stenar hemma, det har vi, men de är från mormor i
Så
födelsedagspresent.
kristaller är ingenting som du har haft med dig under dina
Under födande?
födslar?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Jag lägger nog kanske inte supermycket liksom, känslomässigt värde i dem. Utan jag har varit väldigt så här i kroppen, liksom, som mitt verktyg och haft det som redskap. Inte så mycket yttre liksom, stöd eller verktyg att samla kraft från. Men det är fantastiskt om det hjälper för vissa. Vi är olika och vi bli
Så är
trygga
det.
av olika saker. Ja.
Ja, så är det verkligen. En enorm tillit till din kropp, Lovisa, har du. Och det är ju väldigt stärkande i sig när man går in i födandet. Och
Ja.
till din partner. Finns det någonting du skulle säga om dina födslar? Är det någonting som du skulle vilja ha gjort annorlunda? Kan man säga så?
Men jag tänker nog mest inte på födslarna eller graviditeten, utan jag tänker mycket på den här första tiden. Och jag vet att det är många, man tänker på födseln liksom som slutmål under en graviditet. Sen kan man liksom inte riktigt ta in mer för att det är så stort redan, särskilt kanske första gången att bli förälder. Men jag skulle verkligen vilja slå ett slag också för, som vi har pratat om, men liksom partumtiden och första tiden, särskilt nu tredje gången. Det är olika utmaningar varje gång. Nu var amningen till exempel inget problem för att det fanns där på något vis liksom. Så den krävdes inte så mycket tid eller kraft liksom. Från att innan ha behövt sitta i soffan i veckor och liksom bara hitta grepp, så liksom ammade jag nu med ena armen och liksom fixa frukost till de andra barnen med andra. Alltså tiden gör ju sitt. Men sen är det andra utmaningar. Det finns syskon och alla känslor och reaktioner att få en lillebror och inte vara minst längre, räcka till, att fortfarande få vara i den här bebisbubblan som är så speciell och liksom samla kraft och så, samtidigt som man ska räcka till för de andra barnen och så där. Så att jag skulle verkligen rekommendera att man liksom också planerar den första tiden och med avlastning om man har och preppar och liksom med mat och rodd och logistik och så där, för att göra den tiden så mjuk som möjligt också. För den kan ju verkligen vara omtumlande.
Verkligen, verkligen. Ja, det är en speciell tid, den där postpartumtiden, den fjärde trimestern som vi pratar om när, och det är ju lite mjölken och tårarna, de flyter liksom i ett där på något sätt.
Ja, verkligen.
Och att låta den få vara med allt och ta tillvara på den mera.
Ja. Ja, men verkligen. Det känner jag väl det. Och för varje barn, det går liksom bara snabbare och snabbare. Och att ja, ta tillvara på tiden. Vi var liksom, just den här gången var det liksom, vi hade en vattenläcka i huset, så det var byggarbetare och det brummades. Vi hade vår svärfar här för att min killes farmor var sjuk, så han hade åkt från Thailand och bodde här, så det var mycket människor. Det skulle kunna vara avlastning, men det kan också bli en stress liksom när det är mycket omkring. Så ja, en första lugn tid är ju verkligen att föredra om man har möjlighet och med mycket avlastning till syskon och så om man har flera barn.
Precis. Och den där lugna stunden, den ser ju väldigt olika ut för oss alla. Men jag tror ändå att det är av vikt att tänka till innan. Hur skulle jag vilja ha det? Och sen göra om det inte känns bra då,
Ja,
när
men
man är
verkligen.
där.
Lika mycket som man har en födelseplan så tycker jag att man kan ha en postpartumplan för den första tiden. Man vet ju inte heller hur födseln blir och liksom om man har förlorat blod eller hur krafterna liksom är, så att man har uppbackning. Men det är ju lite så som samhället ser ut nu, att vi är isolerade på det sättet och har inte liksom kanske föräldrar nära utan mer i andra städer och sådär. Så att vi är ju lite mer ensamma generellt jämfört med hur det har sett ut i historien.
Mm. Om du skulle avslutningsvis, Lovisa, ge tips till de som funderar på hemfödsel. Vad skulle du säga? Ge några snabba tips på. Vad kan man tänka på?
Vad kan man tänka på? Jo, men jag tänker att man har väl ofta kanske då en anledning eller en tanke varför man har börjat tänka på en hemfödsel. Liksom, vad är det som lockar mig? Är det liksom att jag känner mig trygg eller är det för att jag vill undvika någonting? Har man ett tidigare trauma på sjukhus eller liksom att man förstår kanske varför man vill föda hemma. Hitta ett bra team omkring sig som stöttar en och som man känner sig trygg med. Om man har en partner involverad, att man är team i det också. Och om det finns olika känslor kring en hemfödsel, att man pratar om det under graviditeten och liksom, kanske med en barnmorska eller någon och bollar, så att man, vikten av att känna att man är ett team, att man har människor omkring sig som stöttar och tror på en. För man också under en födsel så är man ju så känslig för alla energier, liksom minsta lilla. Så att man behöver vara trygg i besluten. Alla som är med behöver vara 100% i det för att kunna ge stöd. Sen är det ju liksom, men det har jag skrivit mycket också på min Instagram, och liksom, det är ju lite mer rodd och handdukar och fixa och liksom praktiskt inför att man har preppat lite med det. Men också tänker det som en liksom födelsedagsfest och fira, och hur vill vi ha det och vilken mat vill vi äta efteråt och vilken plats, att man gör den här lite oxytocinkojan, kanske hitta något ställe i huset liksom som man verkligen kan göra till en födelseplats och tänka, men här vill jag föda, och skapa den liksom atmosfären.
Hitta den där lilla extra fina platsen.
Ja, men precis, eller någon plats som gör en trygg. Jag är ju fött på tre olika ställen och det är så här fint också att ha de minnena i huset. Liksom, här i badrumsgolvet och den här uteplatsen, och nu var det ju vårt vardagsrum. Så liksom,
ja, verkligen olika.
Ja, men verkligen. Och det finns ju ofta en fördel med de här lite trånga utrymmena. Vi pratar liksom kattunga, katterna som går in och föder i garderoben, att vi vill ha det här mörka. Mm. Grottkänslan, men det finns ju alla möjligheter, och det har man väl verkligen också möjlighet till när man föder hemma, utan man har sitt hem liksom, och kan ju verkligen på något sätt bestämma liksom i detaljnivå på ett annat sätt hur man vill ha det, och alla som kommer och bistår är ju på något sätt gäster och man själv är värden, och det är väl också den maktbalansen som ändras lite när man väljer en hemfödsel.
Men tips kan väl vara också, Lovisa, att känna in de olika rummens energier. Det ser lite olika ut, och man är väl alltid bekant med hur man har det där hemma, men ännu mer att tänka till lite grann. Vilket lilla hörn eller säng eller soffa, fåtölj, stol skulle passa med bäst. Och du hade ju din målbild där med, du stod och lutade över handfatet. Du kan ha kudda med dig där så att du får det bekvämt. Liksom.
Mm.
Att man kan ju verkligen innan prova sig fram lite grann. Och sen i stunden så tar man det som känns mest bra.
Ja, men verkligen.
Då har man någonting att utgå ifrån.
Ja, men så är det ju. Och det, just badrum är väl också liksom, för det finns nära till vatten, avlopp och sådär. Det finns något praktiskt. Ofta är de lite mindre utrymmen, så att det är väl ganska vanligt att många föder där. Men vill man ha pool till exempel, så ofta får de kanske inte plats i ett badrum, utan då kanske man behöver ett vardagsrum eller något. Men det kan man ju skärma av på många olika sätt om det känns liksom lite för stort och naket.
Mm, absolut.
Många hamnar ju också i sängen just för att det är en viloplats och sådär. Så ett sovrum ja, det finns alla möjligheter.
Ja, men det finns möjligheter till att dekorera, tänker jag också, med ljus och värmeljus och sånt där som man kanske, eller värmeljus, doftljus, som man inte har möjlighet till på samma sätt på sjukhuset. Till blommor, till bilder och såna här visuella saker som kan ge kraft och energi, doftblommor, doftljus som kan ge energier. Ja, musik kan man ju ta med sig var man än befinner sig. Men sådana tips liksom att fundera på, det handlar inte bara om hemfödseln då, men generellt.
Ja, men verkligen. Viktigt. Det är jätteviktigt och det pratar jag ofta om. Jo, jag doular ju nästan mest på sjukhus också, just så att det spelar ingen roll, men det här att göra rummet till sitt och att man, du behöver inte föda i liksom sjukhuskläderna, du kan ha med något eget, en egen kudde, hänga upp något på väggen, möblera om, alltså till och med att man känner att man, det är din stund liksom, vad får dig, och det kan vara allt möjligt. Jag har ju varit med om liksom kvinnor sätter liksom kanske fotografi från en viktig person, en mormor eller någon som man får kraft av, eller just som du säger, liksom er ord eller mantran. Mm. Någon har hängt upp det här liksom bebisplagget som man kanske köpte första gången.
Oh ja, man, det har jag sett många gånger.
Ja, men precis. Så det finns ju jättemycket olika sätt som ger styrka liksom, och ger kraft, oavsett om det är hemma eller på sjukhus. Så vikten av att man liksom gör det till sitt. Men för mig har det varit viktigt, särskilt nu, sista gången. Det är också lite så här årstidsbaserat nu. Det var liksom sensommar. Jag ville alltid liksom ha mycket blommor, färsk. Liksom. Och jag höll på mycket och så här plantera och sånt där under sommaren. Det var liksom lite så här meditativt. Det blev på något sätt förlossningsförberedande. Jag brukar liksom inte påta i jorden så mycket annars. Så det var så här mycket blommor och fokus på... Jag vill liksom ha växt, jag kände någon livskraft i det. Jag kände att det låter flummigt, men det var någonting i det som var viktigt för mig. Och
tycker du
det
låter härligt?
Ja, så det var ljus och sen ja, men att det är mjukt, att man kanske har någon madrass man inte är så, om man födde hemma så är rädd om liksom. Och sackosäck tycker jag har varit jätteskönt, och så sätter man på något liksom, påslakan eller något så det blir liksom mjukt. Sådär, och jag hängde ju över soffan nu så här när jag liksom, när han föddes och sådär, så att det, man kan ju använda de möbler man har också, men det kan ju vara bra att ha lite sådär skydd och underlag och sånt om man är rädd om det.
Att förbereda sig på det sättet också, precis. Ja, härliga berättelser, Lovisa. Ja. Någonting som jag skulle vilja prata mer med dig om, det är, nu går ju tiden och vi har pratat härligt länge, men jag hoppas att kunna få komma tillbaks och prata mer om amning. Jag vet att du tandemammar, vad det innebär, hur man kan avsluta en amning och så vidare. Vi är tillbaks till det här att även den postpartum-delen har betydelse. Kanske lyfta hela postpartum, fjärde trimestern. Mm. Prata lite mer om den. Om den här tiden när vi pratade, eller som vi sa, om mjölken och tårarna flyter samman. Och det är så mycket som händer.
Ja, men det är verkligen. Här. Och det som jag skriver ju en del om det och delar är på min Instagram. Och det var ingenting jag kanske hade som plan liksom tidigare. Men det har ju fått väldigt mycket respons, både liksom många som ammar och liksom tandemammar och ammar, långtidsammar och sådär, men det finns fortfarande så otroligt mycket känslor och åsikter kring amning. Det väcker fortfarande väldigt mycket, så dels är det intressant att prata om ur liksom ett sånt perspektiv, vad vi har för syn och samhället och det här med barns självständighet och att man blandar in sexualitet i amning och på något sätt blir väldigt provocerad, men också hur min egen resa från en väldigt fumlig amningsstart med mitt första till att jag tänkte på det här om dagen, att jag har ammat i 6 år, inte samma barn, men 3 barn oavbrutet liksom. De har, jag har haft liksom, nu är jag på min andra tandems amning omgång liksom, och men håller väl på och avslutar med mitt andra barn och ammar bara snart min lilla, men det har verkligen varit en resa och mycket olika känslor och så. så det skulle jag gärna prata om.
Ja, men mycket känslor, mycket erfarenhet runt det här som vi kan lyfta. Och känslorna är många, som sagt, det är mycket åsikter runt om det här. Mm. Vilket det ju får vara, vi är olika. Men lova att du kommer tillbaks, vi pratar snart mer om det här. Lovisa, du har ett fint Instagram, du finns på Dolaverket, når man dig. Du tar dig an Dola-jobb.
Jag, nu är min lilla 6 månader, men jag ska vara med om på en hemfödsel i slutet av sommaren. Så där från hösten ungefär så börjar jag smått ta uppdrag igen.
Och då pratar vi hösten 2022.
Ja, precis. Ja. Men jag gör ju fortfarande kortare liksom förlossningsförberedande och samtal och sådär. Lite punktinsatser, så jag finns tillgänglig.
Och då söker man dig via Instagram, Dolaverket.
Ja, precis.
Där kan man lämna meddelande.
Ja, det går
och alldeles ut med. Och följa dig på detta färgstarka, härliga Instagram.
Ja.
Lovisa, så varmt tack för att du gästade Babys podcast idag. Vi ser fram emot att snart höras av igen. Prata om fjärde trimestern postpartum, om amningens alla dess former.
Ja, spännande.
Tack snälla, tack, snälla. Du för att du var hos oss idag.
Mm. Ja, men tack, det var superkul.
Och tack alla ni där ute för att ni har lyssnat på en härlig story från Lovisa eller flera sådana. Ni kan ju såklart följa oss på Instagram, @babyspodcast. Ha det bra, ta väl hand om varann. Vi hörs snart igen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.